Det här är lyxigt. En talarstol med små hemliga fack och hyllor och allt möjligt. Plats att lägga Bibeln. Och tänk vilka saker man lär sig att uppskatta när man inte har en egen lokal. När blir en kristen församling till en kristen församling egentligen? Vad är det som gör en församling till en församling? Vad är det för skillnad mellan att ha en grupp individer och att ha en församling? Om vi är en grupp kompisar som träffas i parken, är vi en församling då? Kanske inte. Men alltså, det finns ju jättemånga grupper som träffas, och till och med som träffas regelbundet i parken. Så det gör oss inte till en församling att vi träffas eller att vi träffas regelbundet. Det finns träningsgrupper i parkerna, det finns meditationsgrupper och det finns fågelskådare. Men om vi alla är kristna då som träffas? Ja, det är en bra början. Men det finns också kristna fågelskådare som träffas och som träffas regelbundet. Så när blir en församling en församling? Vad måste vi vara eller vad måste vi göra för att vi ska bli en församling i nytestamentlig mening? Ja, vänner, vi får inte hela svaret, men vi får en viktig del av svaret i några verser i Apostlagärningarna. Där beskriver ju författaren Lukas vad som hände på pingstdagen. Så försök nu att föreställa dig det. Res tillbaka 2000 år till Jerusalem under pingsthögtiden. Pingsthögtiden var ju framförallt en skördefest där folk samlades från världens alla hörn, reste till Jerusalem för att bära fram inför Gud, tacka Gud för det första av deras gröda. Det första liksom vinbäret tillhörde Herren och man ville ge tillbaka det till Gud. Man ville tacka honom för det. Så stan var full av folk. Helt full. Överallt var det trångt. Och samtidigt så är det skördefest. Det är festligt. Man kunde höra främmande språk överallt. Man kunde höra rop och skratt. Och mitt i allt detta myller av människor så sitter alltså Jesu lärjungar ihopkurade, känns det som, i ett rum. De är säkert rätt så omtumlade. För de hade trott först att de hade förlorat sin mästare på långfredagen då, 52 dagar tidigare. Men sen från påskdagen och framåt så hade de sett honom uppstånden. Allihopa hade sett honom uppstånden vid flera tillfällen. De kunde vittna om det, de pratade om det. Det blev liksom ett, eller jag bara föreställer mig att det blev ett sorts bubbel. Vad händer nu? Vad ska vi ta vägen? Men så hade han för drygt en vecka sedan tagits upp till himlen inför deras ögon. Och änglarna hade sagt, vad står ni här och tittar för? Han är inte kvar här. Så vad skulle de göra nu då? Nu är de ensamma igen. De är förvirrade. Han hade visserligen lovat att de skulle sända, att han skulle sända den helige ande och att de skulle bli döpta i den helige ande. Men vad i hela världen betyder det? Den heliga ande. Vad är det ens för någonting? Så där satt de. Hopkurade i ett rum. Och de visste förmodligen varken in eller ut. Och utanför var det fest och glam. Men så står det i texten att plötsligt hörs det ett dån från himlen. Som när en våldsam storm drar fram. Och så säger texten att alla blev de uppfyllda av den helige ande. Och det manifesterades i form av att eldslågor satte sig på deras huvuden, var och en. Och nu blev allt annorlunda. De blev liksom förändrade inifrån och ut. Och dessutom, på något märkligt sätt, så kunde de tala främmande språk. De gick ut på gatan och när folket utanför hörde vad de talade, så hörde de sina egna hemspråk talas. Och de frågade sig, hur är det här ens möjligt? Hur kan dessa enkla män, det här är väl vanliga fiskare från Galileen. Hur kan de lära sig mitt språk? Och andra skrattade åt dem och sa att de var fulla. Men så klev då Petrus fram. Och vi är i Apostlagärningarna kapitel 2. Och Petrus var helt förändrad. Nu var han fylld av mod och kraft. Och så gav han sin pingstpredikan. Han förklarade vad det var som hade hänt. Han förklarade att det här som ni ser framför er nu är förutsagt i skrifterna. Jag kan till exempel läsa profeten Joel som levde kanske 900 år tidigare. Det är inget konstigt. Det här är någonting som kommer från Gud. Och så predikade han evangeliet för dem. Han predikade om människans synd och han predikade om Jesu död och Jesu uppståndelse för vår skull. Och han predikade om att Jesus är den frälsare som de hade väntat på i många hundra år. Men han var långt större än de någonsin kunde fatta. Han spränger alla deras förväntningar. Och sen kommer vi till den text som jag vill stanna till lite vid under den här tiden som är kvar. Apostlagärningarna kapitel 2, vers 37 till 41. Petrus har alltså hållit sin predikan och här är folkets gensvar på Petrus predikan. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: låt er frälsas från det här bortvända släktet. De som tog emot hans ord döptes. Och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Så hur blir en församling till? När blir en församling en församling? Ur den här texten så skulle jag under den korta stunden som blir kvar, det blir en kortare predikan än vanligt, jag skulle vilja visa två händelser som är helt oumbärliga. De är helt centrala i en församlingsbiologi, om man kan tala om en sån. För det första, predikan av evangeliet föder frälsande tro. Och för det andra, evangeliets gemenskap upprättas. Så första, predikan av evangeliet föder frälsande tro. Du minns scenen här nu. Folk är förvirrade. Vissa är förundrade över dånet. De är förundrade över att de hör de här galileerna tala på deras egna hemspråk. Andra är hånfulla, skojar till det, skojar bort det. Och i detta tumult så träder alltså Petrus fram och predikar. Och han börjar alltså med att säga: det här är ingen tillfällighet. Joel förutsade det här 900 år tidigare. Det här är Guds verk. Gud är fullkomligt helig. Han är fullkomligt rättfärdig och fullkomligt kärleksfull. Han sände sin enfödde son Jesus Kristus, frälsaren. Han sände sin son till världen och bekräftade honom med tecken och under. Och Kristus levde ett liv i fullkomlighet. Han levde ett liv helt utan synd. Han motstod alla frestelser. Han gav sig själv aldrig till högmod eller till lögn. I varje sekund av sitt liv så älskade han Herren av hela sitt hjärta, hela sin själ, all sin kraft. Och han älskade sin nästa på samma sätt. Han är fantastisk. Problemet är bara att människan är en syndare. Som profeten Jeremia säger: bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Så Jesus kom till en mänsklighet som var inkrökt i sig själv. Som inte ville ha någon frälsare. Som ville klara sig själv. Som inte var intresserad av Gud. Och om de var intresserade av någon sorts Gud så var de intresserade av en avbild som, av sig själva som de själva hade skapat. En liten praktisk Gud som man kunde ha i fickan liksom, och plocka fram när det passar. En sorts himmelsk butler som man kan ropa på när man behöver honom. Ingen vill ha Bibelns Gud. Därför att det skulle innebära att man kan inte längre vara sin egen herre. Man får inte längre bestämma över sitt eget liv. Det skulle innebära att jag tillhör inte mig själv, utan jag tillhör någon annan. Och mitt liv handlar inte om att leva för min egen ära, utan till Guds ära. Ingen vill ha det så. Det kan vi inte stå ut med. Så de dödade Jesus. Och vänner, låt oss inte göra misstaget att tro att vi är bättre än dem. Vi är samma, precis samma. Om Jesus skulle ha kommit hit idag så skulle vi ha gjort exakt likadant. Vi kanske skulle ha dragit ut på det mer bara. Skulle ha hånat honom i sociala medier ett år innan vi slutligen gjorde liksom färdigt jobbet. Eftersom vi är syndare, vänner. Det är ett problem eftersom Gud är god och rättfärdig. En dag kommer Gud att ställa allt till rätta. För han är god och rättfärdig. Ondskan kommer inte att få härja obegränsad. All ondska ska få sitt straff. Det innebär att vi alla som är syndare kommer att dömas till döden. För vi har alla syndat och vi har alla förlorat härligheten från Gud. Vi, vänner, är lögnaktiga och högmodiga. Bibeln är tydlig på det. Och vi ser det så lätt i vår egna liv. Vi vill vara våra egna herrar, våra egna frälsare. Och därför har vi ingenting annat än Guds rättfärdiga vrede att vänta. Så vad finns det då för hopp för oss syndare? Ja, men vårt hopp finns ju i Kristus. Han levde det fullkomliga livet som vi borde ha levt. Han är rättfärdig. Han är trofast och han är sann. Och han gav sitt liv så att vi som tror på honom ska få leva. Jesus sa, ingen är större. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och så hur är det här möjligt då? Hur kan han ha gett sitt liv för sina vänner? Ja, alltså genom tron på honom förenas vi med honom så att han blir vår ställföreträdare. När vi tror på honom, när vi förtröstar på honom med hela vårt liv, så sker en sorts juridisk transaktion som liknar den som sker när vi gifter oss. Allt som blir hans, allt som är hans blir vårt. Och allt som är vårt blir hans. Så han är med andra ord vår ställföreträdare som bär straffet för vår synd. Han krossas under faderns vrede. Han som är oskyldig krossas i vårt ställe. Och i utbyte genom tron får vi ta emot hans eviga och fullkomliga liv inför fadern. Så han dog i vårt ställe, men han inte bara dog. Petrus säger också att han uppstod. Det var inte möjligt för döden att behålla honom. Varför då? Det är för att priset var betalt till fullo. När han uppstår så är det ett tecken på att döden inte längre kan göra några anspråk på honom. Guds rättvisa är uppfylld. Därför blir också hans uppståndelse en förebild för vår kommande uppståndelse. Så Petrus talar om folkets synd. Han talar om Kristi död och Kristi uppståndelse. Och så säger texten då, när de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad kan vi göra? Det högg till i hjärtat på dem. Plötsligt var det som att de förstod. Den helige ande hade gett dem ett nytt hjärta. Så att de kunde se och så att de kunde höra evangeliet. Och det här gäller ju alla människor. Det finns säkert människor här inne som har hört evangeliet många gånger. Men utan att poletten liksom har trillat ner. Utan att man har sett storheten i det. Du kanske kan alla fakta. Men dina ögon har inte öppnats. Det rinner liksom av eftersom ditt andliga hjärta är gjort av sten. Det finns ingen jordmån liksom för evangeliet att gro där. Du kanske kallar dig kristen till och med, vad vet jag. Men du har inte fått det där hugget i hjärtat. Du har inte sett din egen hjälplöshet och du har inte ropat ut: vad kan jag göra? Vad ska jag ta vägen med det här? Om det är du, be att Gud ger dig ett nytt hjärta så att du kan se. Det här är Guds verk. Det här är ingenting som vi kan producera i oss själva. Lika lite som en bebis som ligger i mammas mage kan bestämma när han eller hon ska födas. Det är någonting som görs med oss. Det är Gud och ingen annan som ger andligt liv. Så be honom att han gör det med dig. Så den första händelsen i att en församling kommer till är osynlig. Det är när Gud förvandlar människors hjärtan så att de hör evangeliet och så att de gensvarar med omvändelse och tro. De får en ny natur. De är inte längre den person som de tidigare var. De är en ny skapelse. Det är de vill nya saker. De älskar nya saker. Det är en förvandling som sker inifrån och ut. Hela människan förvandlas. Och plötsligt ser man sig själv i ett nytt ljus och man ropar: vad kan jag göra? Vad kan jag ta vägen? Så här har vi alltså personer som vill omvända sig, som vill leva nya liv i andens kraft. Men det gör ingen församling. Att ha en grupp kristna är en förutsättning för en församling, men det är ingen församling. Det är inte samma sak. Så den andra händelsen som gör en församling till en församling är en synlig handling som gör Guds folk, alltså Guds folk skapar en evangeliets gemenskap. Och när jag säger evangeliets gemenskap så menar jag en enad helhet där de många individerna har blivit till en kropp, en församling. Det sker en sorts konsolidering här. Så frågan blir: hur blir ett antal på nytt födda individer en kropp? Hur går det till? Hur går man från gränsen att vara en grupp individer till att vara en församling? Det sker först och främst genom dopet. Skarorna ropar alltså: vad kan vi göra? Och titta i vers 38. Petrus svarar dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får den helige ande som gåva. Och sen vers 41. De som tog emot hans ord. Hör ni, där finns en jordmån där. De har nya hjärtan. De kan ta emot ordet. De som tog emot hans ord döptes. Och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Så på pingstdagen gjorde Gud ett stort verk av pånyttfödelse. Men hur blev Guds osynliga verk i människors hjärtan synligt i en församling? Genom att de döptes. För en person som har fötts på nytt är dopet Nya testamentets sätt att fogas in i en församling. Genom dopet blir man del av församlingens förbund. Församlingens löfte som vi har gett till varandra. Att hjälpa varandra att hålla allt vad Herren Jesus har befallt. Det står så i missionsbefallningen. Bibeln säger att vi ska älska varandra. Att vi ska uppmuntra varandra. Att vi ska bygga upp varandra. Att vi ska orsaka andligt gott hos varandra. Det är det vi gör i en församling. En församling är inte en slumpmässig samling av kristna individer som råkat vara på samma plats just en timme i veckan eller två. Precis som i ett äktenskap konstitueras församlingen av ett löfte. I ett äktenskap lovar vi att vi ska vara trogna varandra tills döden skiljer oss åt. I en församling lovar vi att vi ska hjälpa varandra att hålla allt vad Herren Jesus har befallt. Det innebär att det finns två sidor av dopet. Å ena sidan så har vi en individ som Gud har fött på nytt. Dopet är den troendes sätt att offentligt inför alla, inför släkt och vänner och inför sin församling ge sig själv till Kristus och ge sig själv till Kristi folk, Kristi kropp. Det är den troende sätt att säga till hela världen att nu har jag beslutat mig att följa Jesus och ingenting annat. Det är en dramatisk porträttering av vad som händer andligen när vi tar emot Jesus. Vårt gamla jag som är präglat av otro och uppror av gudadyrkan dör, liksom, dör i dopvattnet. Och vårt nya jag uppstår till ett nytt liv i gemenskap med Kristus och med hans folk. Det är vad vi bekänner, det är vad vi tillkännager för oss själva och inför den andliga världen och hela vår liksom, fysiska värld när vi döps. Så på ena sidan dopet har vi en individ som säger någonting. Jag vill följa Kristus och ingenting annat. Jag dör och jag uppstår tillsammans med honom. På andra sidan dopet har vi en församling. För dopet är också församlingens sätt att bekräfta den troendes förening med Kristus. I dopet så finns det alltså en församling som säger: vi tror att här har vi en genuint kristen, en genuint pånytt född kristen. Och vi vill i dopet bekräfta hans tro och göra honom till en del av oss. Vi tar liksom vår lagtröja där det står Guds rike på och ger honom. Du är en av oss, du tillhör, du är liksom en del av Guds ambassad på den här jorden. Nu är det här en person som vi ingår förbund med att hålla allt vad Kristus har befallt oss. Vi vill tillsammans med honom uppmuntra varandra, älska varandra, bygga upp varandra, orsaka andligt gott i varandras liv. Så, idag har vi två personer som vi som församling tror att Gud har fött på nytt. Vi har lärt känna dem och vi kan se Guds hand i deras liv. Vi kan se att Gud verkar i deras liv. Det betyder inte att de är fullkomliga, det betyder inte att de är fria från synd, men det betyder att de har fått en ny natur. Och därför vill vi innesluta dem i vår gemenskap, att döpa dem till Herren Kristus. Så låt oss be, vänner. Fader, vi tackar dig för trons gåva. Och vi tackar dig för dopets gåva som vittnar om tron. Och vi ber för dessa vänner. Vi ber för Jonathan och Joakim som idag döps in i Kristus. Vi tackar dig för att de har fått del av Jesu Kristi död och uppståndelse. Vi tackar dig för att du har gjort ett övernaturligt verk i deras liv. För att du har förvandlat deras hjärtan. Så vi tackar dig för att de får förenas med Kristus. För att de får ta emot syndernas förlåtelse och det eviga livet. Så låt nu den helige ande välsigna dem i överflöd. Vi ber vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.